Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
När man googlar på ditt namn, det är 9 av 10 som kommer fram med Greta.
Ja, typ.
Varför är det så?
Delvis säger det lite grann vad du brukar googla på. För Google är ju olika svar beroende på vem man är och var man googlar.
Nej, men det är samma sak. Verkar som.
men oavsett vad det är, så tror jag det dyker upp någon form av koppling mellan mig och Greta. Nej, men bakgrunden kring det är att jag var en av de första som började sprida vad hon gjorde, helt enkelt.
Du och grundade Greta?
Vissa säger det.
Ja, många säger det.
Jag vill inte direkt på. Det är svårt att grunda en annan person. Men däremot så, jag hjälpte henne att bli känd utanför Sverige.
Hur gjorde du det?
Ja, jag är ganska trött på att prata om den här historien.
Jag fattar.
Men den korta historien.
I och med att den kommer fram den första gången man googlar, ja, visst, så exakt, måste man ju precis svara på den.
Men den korta historien är att jag fick ett tips om att utanför riksdagen kommer det att ske någon form av klimatdemonstration. Och det där tyckte jag var intressant, så därför gick jag dit. Jag förväntade mig att det kanske skulle stå ett gäng lite arga demonstranter, kanske några vuxna, och, ja, men det som man brukar se. Men det var inte alls det jag såg, utan det enda som fanns där, det var Greta som satt helt själv. Och ingen brydde sig om henne överhuvudtaget, utan alla bara gick förbi. Men däremot så gjorde hon ett väldigt starkt intryck utifrån att hon satt där som ett barn med en skylt på framför sig eller ovanför eller någonting, med den här skolstrejksskylten. Och det är liksom väldigt tydligt i att här är någon som säger, ja, men vad håller ni på med? Och alla bara fortsätter med business as usual. Så att jag gick dit tillsammans med en kollega för att dokumentera det, som hade med sig en kamera. Så att han satte kameran på rullning och filmade alla människor som gick då. De inte brydde sig om det. Och sen gick jag fram och pratade med henne. Och hennes syfte med att göra den här aktionen var att göra en skolstrejk fram till valet, tror jag var 2 veckor innan förra valet, för att uppmärksamma klimatfrågan. Varför gör ni ingenting, politiker? Ungefär så. Men det som har alltid varit min, så att säga, take på klimatfrågan är att det här är ett globalt problem. Enda sättet att lösa det är att tänka internationellt. Det som vi gör i Sverige spelar ingen roll om inte vi kan, så att säga, få med oss fler. Och det är, Sverige är ganska litet, så att med internet så kan man ju vara i hela världen. Så att vi har alltid haft det internationella, så vi har egentligen aldrig pratat svenska, för svenska är ett väldigt litet språk. Så att det jag såg i det här, det är att det här är intressant. Vad hon gör, det kan vi dela till vårt nätverk, utifrån att det är ett nytt take att göra en form av klimatmanifestation. Så att jag pratade med henne och hon hade skrivit liksom sitt manifest eller någonting på några lappar som låg framför som ingen tog. Och så bad jag henne, kan inte du säga det du har att säga här på engelska i kameran? Och det gjorde hon på en tagning utan problem. Och det blev ganska imponerande. 15-åring som pratade bättre engelska än mig, helt oförberedd. Men hon var extremt blyg. Det här var en helt annan Greta än vad du ser idag. Det var liksom en person som aldrig har pratat framför en kamera. Typ. Och i överlag är väldigt blyg, Asperger etc. Så att hon gav ett väldigt lonely liksom, uttryck. Så att det jag gjorde sen var att jag delade den där videon och sen blev det viralt. Och det, ja, det var mitt största bidrag i det där. Men det hade väl blivit känt av någon annan. Det hade nog gått förbi någon annan som hade uppmärksammat det här säkerligen. Men det som kanske var unikt med mig var att vi har det här internationella perspektivet. Och det Greta gjorde var en tidpunkt där världen väntade på att någon skulle sätta ner för världen behövde en annan liksom en sorts talesperson för den här frågan. För att vi är ganska dåliga på att ta ett problem som är opersonligt. Så att där fyllde Greta en funktion. Jag är ganska övertygad om att hade inte Greta gjort det hon gjorde så tror jag att vi hade fått någon annan liknande någon annanstans.
But I have a question though, like when it comes to Greta, do you think like the Greta phenomena achieved what it like set out to achieve? It definitely got attention, but did it translate to any kind of like practical measures on the ground? Eller var det bara uppmärksamhet och prat?
Ja, alltså jag tror att det som jag får ju fråga Greta, men det jag upplever i syftet och det även jag själv jobbade väldigt mycket med när jag lämnade min karriär i finansbranschen och startade We Don't Have Time, det var att det var en extrem kunskapslucka mellan hur att klimatkrisen faktiskt äger rum här och nu. Det är inget avlägset problem om 30 år i framtiden. Och diskursen bland liksom hållbarhetschefer och alla som jobbar med hållbarhet är att om du sa hur illa det var, då ansågs det alarmistiskt. Det var korrekt, men du skulle skrämma iväg folk om du gjorde det. Så därför så sa man inte hur illa det var. Och det vaggade in allmänheten i en trygghet. Man liksom självcensurerade sig inom hållbarhetsvärlden. Så det som jag gjorde väldigt mycket, det var att, jag menar hela vårt namn, We Don't Have Time, vi måste få in tidsperspektivet, det här är nu, det är nu vi måste lösa det, det är nu problemet är och det här är en akut kris. Det var någonting som vi drev väldigt mycket långt innan jag träffade Greta och Greta gjorde samma sak. Så jag tror att hennes syfte och även mitt syfte det var att få världen att förstå att vi har en akut kris, det här är inget distance problem och det här är mycket som sker som folk inte känner till. Och där kan man ju säga att Greta verkligen har hjälpt till att driva det. Men nu är det inte så att folk inte känner till att vi har en klimatkris. Alla kanske inte agerar, alla kanske inte vill agera, men jag menar the general public på hela planeten känner till att vi har en klimatkris.
But it translate into any kind of change in policies or change in behavior really, or it's just like contributed to more acute awareness that didn't translate to any action.
Alltså, det är väl svårt att säga vad som beror, hur hade världen sett ut om vi inte, om vi fortfarande skulle gå runt och inte veta om klimatkrisen. Jag tror att om man ser klimatkrisen lite grann som att planeten har fått en cancerdom och vi måste ändra livsstil, vi måste äta mediciner, vi måste äta cellgifter, vi måste göra en massa saker. Om vi inte känner till, om vi förnekar sjukdomen, tror jag att vi aldrig kommer kunna behandla den. Så att jag tror att det är en, jag tror att vi skulle inte ha, jag tror att vi har fler saker som har hänt kring klimatet på grund av Greta. Men problemet med att bara fokusera på problemet, det är att det kan bli för mycket av varan. Och det är det jag känner nu. Särskilt om du tar andra problem som vad heter, pandemin, kriget i Ukraina. Så att det jag upplever nu det är att väldigt många är att de känner till klimatproblemet men de ger upp. För det är too big problem to solve.
Yeah, there's this phenomena that's like called catastrophizing when it comes to it's climate catastrophizing or something like this, that especially among young people.
Klimatångest.
Not just that. It's like basically the on TikTok and like many of the young so-called activists when it comes to miljöaktivists, that they are basically talking about that this is the apocalypse. It's done. We cannot do anything about it anymore. No. So basically it's just, it's over, kind of.
Får jag spela upp ett klipp bara angående det och det du säger att man ger upp? För att jag får också lite den känslan. Jag var på Urkult för någon vecka sedan.
Vad heter det?
Urkult, det är i Sollefteå. Och då var den här gruppen Rebellion Extension där. Och när vi pratade med dem så de dissade ju allt som Miljöpartiet hade och de hade en helt annan take på det. Och jag kände väl att när jag pratar med dem och att även de andra som är intresserade av frågan pratar med dem, så det är lite som att luften går ur en.
Ja,
att vad fan, nu hade jag investerat och lyssnat på Miljöpartiet och jag dricker havremjölk och jag köpte Tesla. Och de bara, nej, alltså allt det där är fel.
Ja, nej, alltså det är lite så här... det som alltid händer om du pekar på något bra som sker kring klimatet, det är att någon säger it's not good enough.
Exakt.
Och om du tänker att du ska träna ditt barn i en idrott, det är klart han eller hon kommer förlora fotbollsmatchen, och då har en fotbollspappa som säger it's not good enough kommer inte göra nästa Zlatan, utan vi måste uppmuntra stegen och säga det där var skitbra, men du kan göra ännu mer. Låt oss hjälpas åt, låt oss träna. Så jag tror det är en livsfarlig inställning att säga det här, not good enough eller greenwashing eller allt är skit. Men tillbaks till huvudfrågan är, jag tror att Greta har liksom varit med och bidragit väldigt mycket kring att skapa awareness kring problemet, och utan sjukdomsinsikten tror jag är väldigt svårt att göra det som ska. Men det vi behöver nu, det är mer awareness om solution. Det är superviktigt, och vi behöver uppmuntra de som tar stegen, och vi måste ha en positiv kraft i det här. Vi måste se framtiden vi ska bygga som någonting, vi gör någonting bättre, inte att vi bara försöker förhindra eller fördröja katastrofen.
Jag tänkte spela upp ett klipp till dig bara. Det här är från Aktuellt. Det är de här aktivisterna som ockuperade E4-an häromdagen.
Våtmarksmänniskorna.
Ja. Och jag tänkte om du kunde bemöta det på två sätt. Dels, har de rätt eller fel i sakfrågan, och sen deras strategi för att gå framåt?
Jag blir ledsen, jag blir arg, jag blir frustrerad.
Det är moderata finansborgarrådet Irene Svenonius som i ljudklippet kritiserar klimataktivisterna. Nätverket som ligger bakom aktionerna heter Återställ våtmarkerna.
Vi tar alltid så mycket hänsyn vi kan till säkerheten.
I våras tog man kontakt med SOS Alarm och erbjöd förhandsinformation om planerade vägblockader, så att utryckningspersonal ska kunna välja andra vägar. Men villkoret var att SOS Alarm inte delade informationen med polisen.
Vi fick nej, de ville inte ta den utsträckta handen.
De anhållna klimataktivisterna misstänks för sabotage, alternativt blåljussabotage. Brott som kan ge fängelse.
Får jag ställa en fråga till dig, och det är varför krävs det att människor ska behöva gå ut och sätta sig på motorvägarna 15, 16, 17 gånger för att media ska börja fråga varför gör ni detta? Ni skriver inte tillräckligt om att vi går mot, hela världen vandrar mot avgrunden. Forskare talar nu om att det här kan bli slutet på civilisationen inom min livstid. Mina syskonbarn riskerar att växa upp i en värld där de inte får bli gamla. Vad ska jag då göra?
Jag tänker så här. Hon pratar ju lite som du, fast alltså, men du pratar om att du fick barn, du tänker på den här frågan, du tänker på att det är akut, att jorden har en cancerdom på sig. Men du är mer behärskad att kontrollera, du har en annan strategi. Så vad tänker du om hennes... i sakfrågan, det hon säger och strategin hon använder?
Nej, men saken är ju rätt. Sen, vi vet inte hur stor den här katastrofen blir. Kommer den dra, alltså, jag är extremt orolig efter den här sommaren, kan jag säga. För det som sker nu i världen, det är sånt som Al Gore har pratat om kommer ske 2050. Det sker nu. liksom halva Kina är uttorkad, Pakistan är en halva land, 20 miljoner är hemlösa etc. Så att det, jag tror vi kommer att få extremt turbulent, och det är nog inte klimatet som kommer döda oss, men i en värld full av kris så är atomvapen och arméer och diktaturer, så sker det väldigt mycket obehagligt. Så det har ni ju rätt i, att om inte vi liksom börjar agera på det här på allvar, då är vi i deep shit, som egentligen är rätt sjukt att inte alla gör det. Men metoden är inte riktigt den jag väljer. Jag tror att civil olydnad kan vara väldigt effektivt, men jag förstår inte strategin alls när man ger sig på vanliga människor. Det är inte de som har orsakat klimatkrisen. Det är inte liksom, det, vi har liksom en, vi har oljeländer, vi har oljebolag, vi har en oljelobby, vi har väldigt kraftfulla intressen som är väldigt powerful. Det är inte vanliga medborgare som orsakar klimatkrisen, även om vi alla så att säga släpper ut, men det är inte vi som är boven i dramat. Så att jag tror att det vi behöver är att få med oss folk. Och jag tror att det här kan göra att vi får istället mot oss folk.
Känner du till Lidl-paradoxen?
Nej.
Nej, det är några klimataktivister som ska försöka påverka klimatfrågorna och sådär. Och de går till Coop och står där och liksom har liksom demonstrerat och sådär. Så är det någon så här civil person som går fram och frågar, alltså av alla ställen, av alla företag, varför ger ni er på Coop? Coop är ju de som verkligen har ansträngt sig. Varför ger ni inte på er på Lidl? Lidl? Vad ska vi göra i Lidl? De kommer inte lyssna en sekund på oss. Är det någon som kommer kunna påverka oss? Det är ju de på Coop. Det är självklart att vi står här.
Ja, men i det här fallet är det inte så att man ens ger sig på ett företag, utan i det här fallet ger man sig på vanliga bilpendlare, och det är till och med så att man stoppar cyklister.
Mm.
Och en ambulans, jag förstår inte riktigt.
Even before Greta, there has been a lot of people talking about how acute the climate problem is, and quite often people are talking about like the point of no return is very close. Och jag är ingen klimatförändring förnekare, but like
jag är inte rasist.
Ja, but that's the thing. Actually, I don't really know. Like people talking all the time that the point of no return is close, and I have been hearing about that for the past, I don't know, 15 years or something.
No.
But how close is that point of no return? Is it like, and when do we get past it? Maybe it's better to get past it. So, like we're.
Jag tror att det där är ganska, det, jag menar förmodligen rent intellektuellt så är vi förmodligen way beyond point of no return. Men,
but why would we do anything then?
Exakt, men det kan vi inte veta säkert. Dessutom om du tittar på hela liksom 1900-talet, vi har levt under ett kärnvapenparaply, det är många gånger vi var extremt nära att det gått helt åt helvete. Det finns två sätt att säga det. Det ena är, ja, vi är nära, eller vi vet inte hur nära point of no return. Det andra är, så länge vi lever så är vi inte point of no return. Vi ska ju komma ihåg att klimatet har ju blivit, jag menar klimatförändringen, växthuseffekten är ju vi människor som orsakat. Det är den dåliga nyheten. Den bra nyheten är, det är vi människor som orsakat det. Om vi har pajat något, då kan vi också reparera det. Och det man pratar om, det är att vi nu har gått in i en helt ny tidsepok som kallas för antroposofen, och det innebär att vi människor blir så mäktig kraft på planeten så att det är vi som påverkar planetens öde. Ja, men låt oss för guds skull använda den kraften till att se till att vända den här utvecklingen. Och det jag pratar om är att det räcker inte bara om liksom att vi ska släppa ut lite mindre koldioxid. Vi behöver ju så att säga se till att återskapa och reparera den här planeten, och behöver ett helt annat mindset.
So there is no like point of no return really. As long as we're living, that's for sure.
Nej, det skulle jag vilja säga. Så länge du lever så har du en chans att göra någonting åt det. Sen är det så att ju längre du låter den här sjukdomen, om du kallar den cancer, gå, ju svårare blir det att fixa problemet. Och sen i slutändan, mänsklig civilisation kommer inte leva för evigt. Så att allting handlar ju alltid om hur lång tid vi kan preserve vår presence här, om vi inte nu tror på Elon Musk kan ta oss till andra planeter.
Men det är någonstans här jag tappar, låt oss kalla det klimatrörelsen för att förenkla det, och då exkluderar jag Extinction Rebellion och de här riktigt hardcore människorna, utan folk som är genuint oroade över klimatet, människor som anslöt till Greta, den foran. Och liksom jag har inga problem med att se diagnosen här, att okej, människor har dragit ut miljontals år av dinosauriesaft ur jordskorpan och bara kastat ut i atmosfären, bevisligen kommer det ha konsekvenser. Det är en no-brainer för mig. Där har jag ingen issue. Men däremot, ja, men till exempel att vi kallar det för en sjukdom på planeten. Och hur jag än vrider och vänder på det så börjar det här låta religiöst. För att planeten är fine. Alltså jordklotet kommer ju existera långt, långt efter att vi människor har varit på den här planeten. Om inte det kommer någon asteroid och spränger upp allting, såklart. Jordklotet är fine. Jorden är inte sjuk. Jorden har ju fått utstå alla möjliga olika klimatförändringar genom sin mångåriga historia. Och visst, den här gången är det människors aktiviteter som har triggat igång en klimatförändring. Absolut. Men jorden är inte sjuk.
Så
redan där tror jag att man tappar väldigt många människor när man säger att jorden har en cancer.
But isn't this like kind of a semantics thing? Because I think when I hear this at least, I understand that they mean that the ecology is what's in danger, you know, that the current ecology, not that the earth itself is going to like...
Jo, jag förstår det. Men för det första finns det inget som heter current ecology. För att jorden är inte statisk. Det är ingenting i universum som är statiskt. Så ekologin på jorden har hela tiden varit under konstant förändring. Så att djurarter kommer och dör, det är inte nytt. Mm. Korrekt?
Nej, men du kan väl säga så här, jag förstår, det du säger är korrekt. Jorden kommer ju fortsätta existera, och även om vi noll, mer eller mindre på väg att nollställa biologisk mångfald, så kommer vi med stor sannolikhet att kunna återskapa, eller inte vi, men jorden kommer att lyckas återskapa.
Ja, den kommer ju skaka av livet, oss som en liten fluga.
Dock inte helt givet, det kan också sluta att vi blir, att jorden blir en ny Mars och att det vi orsakar leder till det, men det är ingen människa som kan veta det med säkerhet, så det finns meningslöst att spekulera, dessutom inte vi här då ändå. Och förr eller senare kommer ju solen sluka jorden, så att jag vet inte om jag blir glad om jorden kommer existera utan mänskligheten så mycket ändå. Men det jag kan säga med cancerliknelsen, det är att det är ju för att visa på att vi behöver åtgärda den här ohälsosamma beteendet vi har. Och du kan väl säga så här, klimatet, det stabila klimatet har fått en cancerdom. Det hade nog inte varit för evigt utan mänsklighetens ingripande, men med vårt ingripande så är det väldigt mörkt att det stabila klimatet kommer att fortgå. Vi håller på att sabotera det. Och det stabila klimatet är förutsättningen för mänsklig civilisation. Vi har haft mänsklig civilisation lika länge som vi har haft ett stabilt klimat. Det är väldigt svårt att ha en civilisation där det är kaos. Vi kanske kan klara det i en väldigt liten del av världen någonstans. Men det är väldigt svårt att ha. Jag menar, det kommer vara en väldigt tuff period om vi förlorar det stabila klimatet.
But this has happened historically though.
Ja, men då har vi inte riktigt haft mänsklig civilisation. Så
att,
jag bryr mig om den mänskliga civilisationen. Det är det jag brinner för.
Ja, men du behöver stabilitet för att hinna upprätta en civilisation, absolut. För det är väldigt många processer som måste ske för att civilisation ska uppstå. Då har du inte råd med massa brutala klimatförändringar. Nej. Däremot vet vi inte om en mänsklig civilisation när den väl är upprättad, hur väl den kan klara av en faktisk klimatkris. Men att jag kritiserar ordvalet här, jag vet att det låter som semantik, men min poäng är att när man säger att jorden är sjuk så implikerar man också att det är någonting som behöver räddas. Och så fort man implikerar att någonting behöver räddas så är det en viss typ av psyke man börjar attrahera till sig. Mm. Människor som älskar att rädda någonting. Och människor som vill rädda någonting är oftast människor som är väldigt instabila själva. Så de har inte ens lyckats fixa sig själv, då ska de gå och fixa någonting annat. Så det är ena kritiken jag har mot det. Och när man väl börjat prata i de termerna, så att vi ska, nu ska vi rädda någonting här tillsammans. Och det är viktigt att alla ska med. Och när du startade igång den processen, precis som du säger, om det inte hade varit Greta Thunberg, och jag tycker hon gjorde vad jättemånga 16-åringar borde göra då och då genom civilisationens gång. Du ska säga fuck you till allting, ställa dig på torget och skrika ut det du tror behöver höras. För det är ungdomar som har råd att göra sådär. Så jag har inget problem med henne. Däremot de vuxna människornas reaktion på det. Att människor nästan religiöst då, bara okej, här har vi en person som vi kan projicera vår inre drivkraft till att vilja rädda någonting. Det får de ut genom att stå tillbe Greta egentligen. Och vad som händer är att du får en illusion av att du gör någonting. Medan den här ritualen bara dämpar din ångest och exakt ingenting kommer hända.
Och har du något förslag på hur man ska kommunicera det här om man inte kommunicerar det som någonting att rädda?
Jag tror inte att enstaka människor och att folket är med kommer göra någonting whatsoever för att påverka klimatet överhuvudtaget.
Vad menar du?
Nej, men för att om det är så pass mäktiga institutioner som oljebolag etc. som bland annat varit delaktiga i att sätta igång en sån här process, eller människans beroende av olja överhuvudtaget. Om det är så pass mäktiga institutioner som har satt igång det här, så ser jag inte varför människor, enstaka individer, genom att anpassa sin livsstil och konsumera på ett visst sätt och köpa en viss bil, hur det kommer ha någon speciell påverkan egentligen.
Fast om vi tittar på till exempel Black Lives Matter till exempel, att de bojkottar typ vissa typer av produkter vissa dagar. Det har gjort att företagen har ju fått ändra på sina utbud och på så sätt för att kunna möta konsumenterna. Kan du man inte göra det på samma sätt här?
Tog bort Uncle Ben's för att det var en svart person på den. Har du...
Inte det, men till exempel att man, alltså att man alltså om det är tillräckligt många konsumenter som kommer att uttrycka en viss åsikt, så försöker företagen lyssna och anpassa sig. Oavsett om det är nu i den här frågan att ta bort någon figur på någon grej, eller om det kan vara att man kan vara lite mer klimatsmart. Tror inte du att det är enskilda individer kan gå samman och påverka företag?
Nej, för att de enda som är klimatsmarta idag, det är människor som har råd att vara det. Och det är människor som har råd att byta ut någonting de ändå har tillgång till i sin vardag till någonting som är lika bra eller bättre. Och det kostar alltid väldigt mycket att göra ett sånt skifte.
Gör det. Kostar det mycket att skifta?
Ja, de flesta människor som är klimatsmarta lever ju i de mest fattiga länderna, så det var ju inte riktigt sant.
Utan ja, de har inte valt
de har inte valt det, nej, precis.
Så det är en stor skillnad.
För de har inte det valet. Ja, jag vet inte, en klimatsmart livsstil tror jag sparar ganska mycket pengar, snarare än tvärtom, för att du gör smartare konsumtion. Men det om vi individer kan göra någonting, ja, men säger så här, tobaksbolagen hade väldigt mycket makt. Folk rökte, folk var beroende av tobak. Uh-huh. Och redan på 60-talet visste man att tobak skapar cancer. Man dör av rökning. Det var ingen ny kunskap, det visste man. Och tobaksbolagen, de forskade själv på det här. De insåg det själv. Gjorde precis det oljebolagen gjorde. De covered up. Och de har spenderat liksom 50 år med att göra allt de kan. Först från början genom att förneka det. Tobak är hälsosamt. Man hade läkare, doktorer i tv-reklamen som sa röken Marlboro. Sen insåg man att det där gick inte. Så då gjorde man allt man kunde för att fördröja, skapa tvivel och fördröja regleringar. Men de är helt loser här. Philip Morris kommer sälja sin sista cigarett inom några år. Så tobaksbolagen är liksom på väg bort ifrån. De kommer väl alltid existera i form av någon
de har ju
mindre
satsat
spelare.
På snus nu.
Ja, precis. Men jag menar, det är inte en business som är på frammarsch. Det är inte en växande sektor och folk på de flesta ställen i världen röker inte mer. Vi röker mindre. Det som, vad är det då som krävdes för att vinna det? Ja, det krävs ju såklart att vi individer slutar röka. Och det krävs skillnader, förändringar i attityder, men det krävs också lagstiftning och allt det här samverkar.
But that's different though. That's like when it comes to the tobacco industry, it's don't think it's a good example, because when it comes to tobacco, it's much more personal and much more direct, you know, like you are saying, like, if you smoke, you will get cancer. Mm. So this is something during your lifetime, and it's a very personal and direct thing. But if you say, well, it's possible that if you eat more meat and don't drive electric car, there is a possibility, it's maybe likely even, that your grandchildren might live in a climate that's not sustainable. You'd be like, I will just still eat the meat, kind of.
Men håller ni med i Ashkans påstående att inte människor att kan gå samman och påverka stora företag?
Det finns inget exempel i världshistorien där människor frivilligt har sänkt sin levnadsstandard. Och när jag tänker så här att om människor...
Men vem pratar om att du ska sänka din levnadsstandard? Det har inte jag pratat om. Jag pratar om att vi behöver gå från, vi behöver lämna oljesamhället bakom oss.
Där är jag med dig.
Och det är fullt möjligt, och det är redan på väg. Jag skulle säga att vi har ett krig i världen nu har att göra med det.
Men hur lämnar vi oljesamhället nu?
Innan kriget, innan Ryssland, som är en av världens största producenter av olja, det är deras absolut största intäkt. Utan olja, kol och gas funkar inte ryska ekonomin. Då var de flesta oljebolag på väg ned. Efterfrågan dök och man hade gigantiskt stora problem. Och jämför en aktieportfölj med oljeaktier och förnyelsebart, så pratar vi om att förnyelsebart performar 500% plus. Oljeaktier gick back 15%. Det här var i perioden innan Ryssland började vapenskramla. Så fort Ryssland började vapenskramla stiger oljepriset, och idag så gör oljebolagen record profit. Men det där är inte hållbart. Vi är på väg att lämna förnyelsebart, och grön energi etc. är billigare, och marknadskrafterna kommer göra att det här skiftar. Så det enda oljeintressen kan göra är att fördröja den här omställningen. Och problemet här är att vi har inte tid att låta det här ske så som det gjorde med tobaksbolagen. Vi har inte 50 år, vi har inte den tidshorisonten. Så vi måste se till att det här sker snabbare. Och där kan vi människor självklart spela en roll. Det spelar jättestor roll vad vi handlar, hur vi rustar, vilket företag jobbar vi för. Jobbar jag i oljebranschen, eller ska jag gå och jobba för ett företag som jobbar med gröna, som ställer om? Alla våra val spelar roll. Hur vi pratar, vilka attityder vi har. Är det acceptabelt att ha ett form av beteende eller inte? Allt det här spelar roll.
Men liksom, om du bor i ett område där du är beroende av en bil, du jobbar på ett bolag som sätter mat på bordet för din familj, och ni har några barn hemma, och ni måste ha 2-3 bilar igång för att få hushållet att funka, och det finns inget alternativ för dig att liksom välja och vraka mellan olika yrken. På vilket sätt?
Nej,
ska en sån
person... alla har ju inte, alltså alla har ju olika förutsättningar att förändra sig. Men alla kan göra någonting, och de som kan göra mest är ju personer som har mycket kapital, mycket tillgångar, mycket möjligheter. Och det är de personerna som väldigt många ser upp till, så det spelar extremt stor roll vad du gör, om du är en framgångsrik person, om du har en plattform eller om du har en hög inkomst etc.
Jag ser en parallell, rätta mig här, men du jobbar med det du gör med klimat och försöker påverka det, och samtidigt så tänker jag mig...
Du kan påverka klimatet.
Så,
jag tänker sol.
Ja, men påverka människors sol. Medvetenhet och sådär. Så möter du på många som är skeptiska, många som förnekar det, många som inte bryr sig om det.
Ja.
Gör det dig frustrerad? Blir du frustrerad när du har...
Som fan.
Det gör det.
Absolut. Ja. Och det som gör mig frustrerad, det är ju inte någon som är genuint skeptiker. För antingen är de en foliehatt, eller också har de en världsbild som är liksom, ja men det där, give it up, de är ändå inte majoriteten.
Just det.
Utan den största andelen är människor som någonstans har förstått we're in deep shit.
Mm.
Men de väljer att inte göra någonting. Och det är samma typ av människa som läser om hur kriget i Ukraina, kanske skänker 10 kronor till Röda Korset första veckan kriget pågår. Sen så tar de bara och tar bort det där från sitt liv, och så fortsätter de som vanligt. Det står mig lika mycket. Vi måste bry oss om vad som händer i omvärlden. För om vi inte bryr oss om vad som händer i omvärlden, då kommer det hända oss.
Och finns det en klassaspekt i dem, enligt din uppfattning, de som struntar där? Tror du att det finns en klassaspekt i det här?
Det finns en klassaspekt baserat på kunskapen. Och sen finns det en, utifrån vad du kan.
Mm.
Och så finns det ju också en klassaspekt. I Sverige är det ju mycket stad och landsbygd.
Just det.
Det är ju lätt att ta kollektivtrafiken om du har kollektivtrafik. Mm. Men om du inte har det så är det inte så lätt.
Mm. De har ju cykel.
Ja, men jag är uppvuxen på en gård i Norrland. Det tog ett tag att cykla, om man säger så.
Okay. Elcykel.
Så att du har ju... Det fanns inte elcykel på den tiden. Men okay. det skulle faktiskt vara en ganska bra grej idag. Men det är lite tråkigt att cykla när det är minus 20 grader. Och, ja. Det som stör mig mest, det är ju att de personer som har väldigt mycket resurser lever som att de står ovanför och kan skita i det här. Och om man då tittar på... Ja, men ta Elon Musk exempelvis. Han tar ju privatjetten för att flyga förbi bilköer. Han är inte värst bland miljardärerna, men han är inte en av de bättre.
But we don't have time.
Och då kan man ju tänka så, kommer Elon Musk privatjet vara det som gör att vi når det där point of no return? Nej, det kommer inte vara det, för så mycket släpper han inte ut som individ. Men ledare får ju följare. Vi ser upp till ledare. Och om vi har då en vd för en stor koncern som gör massa bra i sitt arbete, och så går den vdn hem och lever på ett helt annat sätt, då lyssnar vi inte på det. Det är som en förälder som säger till sitt barn, du ska leva så här. Men själv lever inte föräldern på det här. Men barn kopierar beteenden.
Jag såg jättemycket upp till Annika Strandhäll som klimatminister, tills jag såg att hon har spenderat 400 000 på taxi.
Vad har gjort det?
Ja,
högsta av alla.
Ja. But isn't this like
jag var inte klar.
Okay, but I just want to comment on something that he said.
Seriöst, är det någon nyhet nu eller?
Yes.
Ja.
Yes.
Björn Söder var på andra
plats. Det kanske var eltaxi då.
Det måste ha varit eltaxi, för hon är klimatminister.
But it's in 4 years just to...
Får jag bara säga om Annika Strandhäll, anledningen till att hon är nummer ett på den här listan och Björn Söder är nummer två på den listan, det är för att det ligger hotbild mellan dem på dem. Ja. Och att Säpo har rekommenderat dem att ta taxi.
Jag köper. Det var ett skämt. Det är fullt legit.
I have a question though when it comes to like, you're talking about like changing our behavior and so on, but isn't this like a bit a naive attitude towards human psychology, because people respond much more to incentives rather than just like moral, like you're telling them to have a moral perspective and or even think rationally about the future.
Yeah.
But provide incentives, like for example somebody who likes to eat meat, and your if the vegetarian options are worse or like, you know, more expensive, yeah, or as expensive, they will still buy meat. But at the same time, if you make the vegetarian options like 10 times cheaper, for example, that's an exaggeration, but like significantly cheaper, and like extrapolate from that on every other like thing that affects climate, then a lot of people will change their behavior, but not without incentive.
Ja, nej, men så är det ju. Men om du är en privatperson, kanske inte du är in charge of setting that incentive. Utan det är ju, det står inte under ditt kontroll, men under ditt kontroll så står det vad du själv gör och vad du förmedlar. Så att det är två saker som styr människor. Det ena är pengar. Extremt effektivt. Det andra är grupppsykologi.
Vad heter du skulle säga? Sex? Men okay.
Ja, men det är grupp sex då. Men det är att du gör det andra gör. Och det problemet idag är att vi känner till klimatproblemet och så tittar vi runt omkring oss och sen agerar inte andra, och då gör inte vi heller det. Och det där beteendet måste vi bryta. Bryter vi det där beteendet, då kommer vi få de här policyförändringarna som skapar de rätta incitamenten. Men om vi inte bryter det beteendet, då kommer vi aldrig kunna förändra, gå emot oljeintressen, ta bort fossilsubventionerna och göra de incitament som vi vill ha. Och när det gäller incitament, jag håller helt med det. Det är så sjukt. Det här, om vi tar det här med liksom den frivilliga omställningen i företagsvärlden, då försöker man göra allting extremt avancerat utifrån att man ska bli bäst på 58 grenar av hållbarhet, man ska mäta koldioxid, man använder en massa antaganden. Det är väldigt svår materia att optimera på, för i slutändan är alla företag inställda på en sak ändå. Profit, tjäna pengar. sista marginalen. Och det, därför blir det väldigt problematiskt att göra omställningen om det är dyrare att göra omställningen. Vi måste fortfarande försöka, men det går trögt. Om vi däremot skulle kosta pengar att släppa ut, då skulle omställningen gå jättesnabbt. Problemet med att höja koldioxidskatter eller bensinskatt och liknande, det är att det drabbar ju väldigt olika, och det drabbar de som kanske inte alls så att säga är de som är de du vill komma åt, och det skapar en massa motstånd. Det blir orättvisa helt enkelt, så det är väldigt svårt för politiker att skapa de här incitamenten utan att möta på gula västar och liknande. Och då finns det en väldigt smart policy som jag tycker är väldigt bra. Det är att det heter carbon dividend, och det innebär att du har en skatt på utsläpp, men skatten går inte till staten, utan skatten går oavkortat till en pott som man sedan delar ut till alla medborgare. Så att om du inte släpper ut, eller om du släpper ut lite, då får du mer pengar än vad du betalar in till systemet. Om du däremot är Elon Musk och tar ett privatjet, då måste du betala mycket. Och även miljardärer styrs av pris, för det ligger något konstigt inbyggt i, även om det är ändrat med pengar, så är det fortfarande så att vi väljer det billigare och effektivare, för vi programmerade på det sättet. Så jag tycker den där policyn är väldigt smart, för den skulle jämna ut orättvisor och premiera att de som får pengar, ja, de kan köpa något dåligt för det, eller också kan de köpa något billigt för det. Då får vi både morot och piska.
Men
och vi bygger inte en större ineffektiv stat som vill lägga rabarber på de här pengarna och göra någonting de tycker är kul.
Så jag är skeptisk här också, för det du beskriver nu, jag förstår intentionen, men det påminner om nudging. Det är väl en sorts nudging?
Nej, det är money. Det blir dyrt att göra fel, och det blir billigt att göra rätt. Du har inte råd att köpa en Tesla, säger du. Men med det här systemet skulle du förmodligen ha mer råd att köpa en Tesla, för att du skulle få pengar ifrån de som köper en dålig bil.
För jag tänker på det här exemplet i Israel. Det var en ekonom som gjorde en studie där på... Han var intresserad just med hur prisbestraffning påverkar folks beteenden. Och det är en exakt analogi av vad du beskriver. Att det fanns en stor förskola i Tel Aviv, och så var det avtalat liksom att om du kommer mer än så här många minuter för sent för att hämta ditt barn, så finns det en straffskala på böter. Eller innan de hade den här boten. Då kom föräldrar sent ibland. Och så här, det var ett problem, för förskolepersonalen ville gå hem. Vissa föräldrar kom sent hela tiden. Men sen införde de ett så här bötersystem. Att kommer du en kvart för sent så kostar det så här mycket. Kommer du en halvtimme för sent kostar det ännu mer. Resultatet blev att föräldrarna kom ännu senare hela tiden.
Ja, för de hade råd att betala.
För då kunde de betala bort det dåliga samvetet.
Så är det. Men höj den här avgiften, så får du se att du kommer att få ingen som kommer för sent. Jag kan lova det.
Ja, men i så
jag kan
fall...
garantera den effekten.
Högre straff funkar.
Well, if you come half an hour late, you pay 10,000 crowns.
Om parkeringsboten är 10 kronor, så kommer inte jag bry mig om den. Men om den är som i Singapore, är säkert jättehögt, och du får också ett piskrapp, ja, men då kommer du...
Singapore, if you come late, you die.
Jag tänkte på den här frustrationen kopplat till att man jobbar med någonting. Och
så man är pris funkar. Det handlar om att sätta tillräckligt högt pris. Det är helt rätt. Det är lösningen på klimatkrisen, är gör det dyrt, gör fel, gör det rätt. Gör det billigt, gör det rätt. Och vi gör precis tvärtom. Men vi måste få allas acceptans att göra det. Och om vi förändrar någonting, så måste vi göra det väldigt smart, så att vi inte skapar enorma orättvisor, att folk inte har råd att leva där de bor.
Jag ska bara dra en parallell med den här frustrationen och ju ena sidan jobba med klimatfrågan och sen möta...
Jo, men min frustration, det är till de människor som väljer att vara passiva eller väljer att skita i att de spelar roll. De är en ledare, en kändis eller en rik person, har alla möjligheter, men de ser sig själv som att de är betydelselösa.
Mm.
Och det tycker jag är ett jäkla sätt, för att vi kan alla göra ett avtryck i världen, och är man rik, känd eller har en plattform, ja, då kan man göra ett större avtryck, och då har man fan ett ansvar att göra det också.
Du sa att du var...
Om jag avtryck innebär jag att liksom se till att man ens egen action smittar av sig, så man får ringa på vattnet.
Det jag skulle dra parallellen till, förlåt mig Staffan, men det var ju att ena sidan, man jobbar med en fråga som man brinner för, och sen så möter man på folk som uppenbarligen skiter likgiltig, oberoende av vad det är. Och jag ser även en parallell kopplad till trygghetsfrågan som jag är med och diskuterar med Staffan, och vi diskuterar hela tiden. Och inom en viss grupp människor så är det väldigt, väldigt högaktuellt. Trygghet, säkerhet, hur ska jag vara orolig för min dotter eller inte. Sen så finns det klassaspekt av det här, eller vissa kategorier människor som jag träffar som helt och hållet är ointresserade av den här frågan.
Yep.
Hänger ni med på?
Jag vet precis, för det var det jag tänkte ta upp också. Att vi känner igen din frustration från när vi till exempel pratar hedersförtryck eller saker kopplat till integration, att det är ämnen som vi brinner för, men andra är relativiserade eller inte bryr sig om det.
Förminska problemet, och då försvinner det.
Exakt.
Och då är min fråga lite grann så här, hur kan man lösa det här så att fler kan engagera sig i den här frågan, för att alla har ju uppenbarligen
genom
inte råd.
Genom att inte vara så jävla dummande när folk har en annan åsikt, tror jag. För att det är för mycket polarisering. Men ja, det är intressant att du tog upp det där, för jag åkte faktiskt tunnelbana då. Jag åker faktiskt inte så mycket tunnelbana sen pandemin. Nej, jag kör elcykel. Jag tycker det är en helt fantastisk uppfinning. För det är det mest effektiva, förutom när det regnar eller det
ser. Fråga var jag, vart du bor någonstans?
Nej, jag bor skitnära jobbet, så 10 minuter med cykel. Men jag bor 500 meter till tunnelbanestationen. Okay. Jag var helt beroende av dina elcykel. Skitsamma, jag åkte tunnelbana om dagen. Och jag åker bil också. Men det var inte poängen.
Nej.
Poängen var att där var en reklamkampanj från Sverigedemokraterna. Som det var flera sådana affischer, och så stod det, vem var ditt Jimmy moment? Jag vet inte om ni har sett det.
Ja, just det. Genialiskt.
Och sen var det då en massa nyheter, och så blev det bara värre och värre tills att hon sexåring blev skjuten under gängkriminalitet eller liknande. Och min reflektion var ju så här, shit, det här skulle kunna vara en reklamkampanj från We Don't Have Time, där det står when is your Greta moment or Al Gore moment or what the fuck, samma grej. För det är ju precis det jag upplever, att det blir bara värre och värre, och det blir värre, det är inte bara det att det, så att säga, är en filterbubbla, utan klimathändelset blir värre, och när du tar brottsligheten i Sverige, integrationsproblemen, så blir det värre. Och många politiker som då inte ser de här som sina hjärtefrågor, de svarar på det genom att säga nej, men det är ingenting som, det får inte oroa det. Det är bara ett undantag. Men det är ju fan helt sjukt hur vi kan ha liksom skjutningar jag vet inte, är det dagligen eller veckovis?
Ungefär 47-48 mord har vi i år, tror jag.
Ja, men det är helt bisarrt. Och jag menar, Donald Trump, när han gick ut och sa what's happening in Sweden, det fanns ju liksom en det var ju inte helt taget i luften.
Då var det inte riktigt så illa som
det var. Men det är samma med Tyskland och gasen. Han hade en poäng, om man säger så. Okay, men vi måste,
en missförstådd profet.
Vi blir inte av med de här problemen om vi ignorerar dem. Och vi kan inte se det som att det är okej. Okay. Det är inte okej att världens tredje största flod torkar ut. Det är inte okej att någon blir skjuten i en utanförskapsområde eller ett annat område i Stockholm. Det är inte okej. Vi måste vända den utvecklingen.
Det
konstiga här är att det är väldigt märkligt då, att det här är ju väldigt lika, men ändå har du SD som det största klimatförnekarpartiet. Det där är ju väldigt...
Förnekar de klimaten?
Ja,
klimatomställning?
Nej, det gör de inte. Men de har en obefintlig klimatpolitik, så kan man säga.
En sak jag inte förstår...
Sätt som om du tar politiker på vänsterskalan som minimerar de här problemen, så minimerar SD klimatproblemen.
But at the same time though, like they say that well, since it's a global problem, it requires global solutions, and what we can do most is actually invest in like big countries that like China and India.
Jo, men det är lite samma. Jo, men det är,
one can say that's even better.
Det är ju samma lösning, man hjälper i närområdet.
Närområdet.
Om man är en Sverigevän,
ja,
och bryr sig om nationen, som nationalistiska partier gör, Varför bryr man sig inte om klimatet?
Nej, det är helt obegripligt. Vi kommer få enorma flyktingströmmar. Det kommer inte gå. Det kan inte sätta upp en mur mot de flyktingströmmar vi kommer få om klimatet eskalerar och som det ser ut att göra. Jag vet inte. Det är en väldigt bra fråga. Det är ju så i många länder, inte bara Sverige, men det har blivit det här höger, vänster, låst, polariserat. Jag tycker det är en väldigt bra fråga att finna. Jag har inte svaret på det.
Men har inte det med att göra att man ser
att jag menar, klimatförändringen är enormt hot mot nationer.
Jo, men man kan säga
om man älskar naturen.
Jo, men man kanske inte. Jo, på den punkten har det sant. Men den här med alltså flyktingströmmar, jag tror inte man naturligt tänker att de behöver komma hit till Sverige för att det sker en klimatkris. Utan man tänker med olika typer av instrument att minska bidrag och det ska.
Jo, men det
gör ju, så att folk inte kommer.
Men jag menar, klimatförändringen kommer ju påverka Sverige och gör det redan idag på alla andra fronter, allt från energikris, matkris. Du kommer få se så många effekter som gör att det är väldigt svårt att längta tillbaks. Det kommer vara lätt att längta tillbaks till Sverige en gång var, men det kommer aldrig bli detsamma.
Tänk om Gotland skulle vara den nya Mallorca.
Ja.
Maybe that's why.
Ja, men alltså,
Åland blir nya Ibiza.
Nej, men lite alltså, vi kommer ju få se förmodligen turister ifrån Spanien
att, yeah, they're actually talking about that.
Att åka till Sverige för att få fly värmebölja.
Jag har faktiskt en kompis som är här nu på grund av att det är väldigt varmt.
Precis, men problemet med det där, det är att det är lätt att invaggas i att vi kommer att få ett varmare klimat. Men det är inte det vi är på väg in mot, utan vi är på väg in i ett kaosartigt klimat. Och ett kaosartigt klimat innebär att vi lika gärna kan få världens största vinterstorm. Ja. Så det inte alls blir så skönt.
Men kan vi inte dra till Thailand då?
Ja, det kanske du kan göra, men där kanske Thailand är översvämmad som i Pakistan eller någonting.
Är Elon Musk en miljöhjälte?
Ja, på ett sätt är han ju det. Han har ju totalt förändrat hela fordonsindustrin. Vi skulle inte ha en elbilsrevolution utan Elon Musk. Så att det behövs sådana som Elon Musk. Sen som var han är idag så är han ju, han gör både bra och dåliga grejer. Så att, ja, på ett sätt är han miljöhjälte. På ett annat sätt så, tror jag, så skulle jag inte direkt säga att han är miljöhjälte. Men om du tittar på en individ som har gjort mer positivt än negativt för klimatet så får ju Elon Musk väldigt bra höga betyg av mig.
But does this not highlight a little bit that because there is a difference between the personal choices that are related to one's own personal consumption, for example, and someone like Elon Musk that is like changing kind of like how like we produce things or like the actual things that we consume, you know what I mean? It's like maybe Elon Musk's choice of like meat of the day is not that important, but like when it comes to like electric cars and so on. So some say that this has to do not with personal consumption. The personal consumption actually does not really play a role. What we have to change is production, how we produce things.
You need to do both. The question is maybe what is most efficient? Alla kan inte bli en Elon Musk, men alla kan förändra sin diet, och det handlar inte bara om att göra någonting bättre för klimatet om du minskar din köttätande. Det handlar också om att du förmodligen kommer leva längre. Äter du klimatsmart så.
Men det är ju inte bra för miljön om jag lever längre.
Nej,
men vadå på riktigt?
Det beror på om du lever klimatsmart.
Men det kanske är bra för dig. Så att det finns ju många andra effekter. Jag tror inte, man måste liksom lyfta fram dem. Ta en elbil exempelvis. Jag har en elbil. Den är sjukt roligare att köra. Sjukt billigare. Varför ska jag inte ha en elbil? Varför ska jag ha en gammal teknik när det finns ny teknik?
Alltså jag skulle lätt köpt en Tesla om jag hade haft råd med den. Jag hade sprungit och köpt den. Ska jag vara ärlig, inte för att jag räddar planeten utan för att det är en roligare bil
men
att ha.
Det är en bonus kunna, att det räddar. Du skulle ju kunna ha köpt. Du skulle ju kunna göra det på samma sätt som du har din bil nu. Vad som säger att du inte skulle kunna ta en Tesla?
Nej, men för att det är skithög förmånsskatt på dem i Sverige och etc. Det blir skitdyrt. Men okej, bortsett från det här med kött till exempel. Det visar du säger inte alls stämma att det sänker din livslängd. Utan det är bara en korrelation att människor som äter väldigt mycket kött råkar också vara väldigt många människor som också går till McDonald's. De räknas in i den statistiken. Yeah. Och människor som går till McDonald's har väldigt ofta har andra livsstilsproblem.
Meat and saturated fat is good. Like especially if you don't have like a high carb diet.
Yeah. Mm. Och liksom det här med ekologiska varor som vi har hållit på med väldigt länge. Det finns jättemånga analyser som visar att liksom det vi sänker i klimatavtryck i ena änden av ekvationen måste vi ändå kompensera för på andra sidan. Och det var ju den skiten Oatly fick när det visade sig att det är ett viktig ingrediens de har som de skeppar ända från Kina. Och du känner ju till alla de här exemplen. Och det som oroar mig det är att jag ser det här som ett problem. Jag ser det inte lika akut som väldigt många högljudda aktivister får att låta. Då menar inte jag dig, utan jag menar ja, men folk som, vad heter den här kongressledamoten i USA, AOC, Ocasio-Cortez, som har skitstor följarskala globalt. Som hon sitter och säger att vi har 8 år kvar, sen är det kört. Och så sitter jag och läser FNs klimatpanels själva rapport som är ja, men det bästa du kan komma åt egentligen för att få en samlad bild. Den ligger på 3900 sidor eller någonting. Och så tittar du på alla scenarios de har målat upp. Och ja, de har 20 000 scenarios. De har filtrerat ut ungefär 10 stycken de här RCP med olika siffror. Och 2 av de scenarierna innebär väldigt dystra utsikter.
Inom hur lång tid?
Jag kommer inte ihåg inom hur lång tid, men det är inte inom 8 år. Det är, liksom, det är långa tidsförlopp, kanske inom 100 år. Och de själva säger att sannolikheten för de här katastrofscenarierna, de är väldigt, väldigt låga. Det här är inte vad vi utgår ifrån. Och sen om du tittar vad de där scenarierna innebär. Ja, det innebär att 100 miljontals människor kommer kanske behöva gå på flykt. Och jättemånga av dem kommer behöva dö. Det kommer bli masstorka. Det kommer bli svält. Djurarter kommer dö. Men civilisationen har fortfarande inte gått under.
Nej, men det vi ser ju nu känns världen bra.
Nej, jag vill inte att 100 miljoner per ska behöva fly för
nej,
att de blir
precis.
Av torka. Alltså, det är inte
det,
min poäng.
Jag tror vi kommer ju dö av liksom, civil att våra samhällen börjar krakulera långt innan vi börjar krakulera på grund av klimatförändringar. Det är en extrem stress på samhället. Så att det
i form av
att de människor inte kan bo och människor flyr, det blir flyktingströmmar, du har väpnade konflikter, det blir du sätter ju stress på hela samhället.
Om jag får vara djävulens advokat, är det inte så mänskligheten har sett ut historiskt sett hela tiden? Alltså att fly och krig och
jo, men vi klarar ju, alltså vi är ju resilienta, vi klarar ju om du tar liksom invandringen, vi klarar ju att det kommer hit liksom, så att vi hinner akklimatisera sig, hinner assimilera, men blir det en chock då får du ju stora sociala problem.
Som vi har typ lite nu. Eller?
Som vi har lite nu. Jag ska inte säga att det bara beror på klimatet, men klimatet kommer förvärra alla de här problemen. Och du kan göra massa saker för att förbättra det. Men
kan man inte
the sea peoples are coming.
Kan man inte få de som är emot, de som är, så här, förnekar klimatförändringar att säga att om ni kämpar för det, annars så kommer muslimerna komma hit och islam.
Ja, men jag tror det är lite fel ingångsvinkel, för det är
man
lite samma, det är lite samma så här.
Vi har inte Chang här därför så
jag tror att man ska se utifrån att inte vad man är rädd för ska hända om vi misslyckas. Du har inte en företagsledare som säger till sin personal om ni inte jobbar hjärnet nu så kommer alla bli av med jobbet. Du har en framgångsrik företagsledare som säger det här är visionen. Vi ska bygga världens mest framgångsrika företag på det här. Nu
i
kör
Sverige,
vi gärna.
I Sverige, ja. Men Steve Jobs och vad heter han, Microsoft-snubben, de bara...
Jo, men de kan väl säga, om ni inte gör som jag säger, då får ni sparken.
Ja, exakt.
Men jag menar, fokusen är ju vad vi ska åstadkomma. Vi ska bygga någonting fantastiskt. Och klimatomställningen är inte ett hot, det är en möjlighet. Sverige har möjlighet att... Vi har ett sjukt bra varumärke utomlands när det kommer till klimatfrågan. Och inte bara på grund av Greta utan på grund av att vi har mycket innovationskraft, vi ligger långt framme. Vi har möjlighet att positionera oss och bli ett framgångsland. Det finns hur mycket industrier som helst som kommer bli vinnare på den här omställningen. Vi måste se till att vi främjar de som gör rätt och de som utvecklar saker. Folk kommer inte vilja köpa stål som släpper ut. Sverige är det första landet i världen där vi framställt fossilfritt stål.
SSAB.
Ja, det där hybridprojektet.
Ja, det är en liten skala, men det är ändå en först i världen. Låt oss göra det inte bara först, utan låt oss se till att hela produktionen blir det.
Men om det visar sig att det finns billigare stål som är...
Ja, men folk är vill, till viss del är folk villiga att betala en premie. Det är hälften av världens samlade BNP tillhör ett företag en investerare eller en stad som har gått med i FNs initiativ som heter Race to Zero. Och Race to Zero-initiativet, vi jobbar med dem, så vi jobbar nära med dem. Det gör att företag frivilligt säger att vi ska bli net zero, det vill säga vi ska sluta get off oil. Vi ska sluta släppa ut, och sen så är det en tidpunkt till man gör det här så att man ligger i linje med Parisavtalet. Alltså att man gör det inte över en natt, utan man reducerar enligt vetenskapen. Och det intressanta är att på bara 3 år så har så pass många företag gått med i världen, så det representerar hälften av världens samlade BNP. Hälften av världens samlade BNP tillhör ett företag som har net zero ambition. Och de här företagen, de är grymt. Det är stora, gigantiska företag. Det är Amazon, det är IKEA. Och det intressanta med de företagen är att när de nu ändrar sina inköpsregler, så kommer de inte köpa in varor som är klimatskadliga. Så att om du ska sälja till IKEA, så måste du uppfylla IKEAs samma hållbarhetsambitioner. Så att om vi är ett land som inte hänger med i den här utvecklingen, då blir vi ett u-land som ingen vill. Jag menar, visst, vi kan väl sälja våra råvaror till Ryssland eller någon annan liksom sämre stat, men det är inte så vi bygger en framgångsrik näringsliv. Så att det finns hur mycket krafter som helst som skapar förändring. Det sker sjukt mycket. Folk känner inte till det här, och det är ett problem. Så det vi behöver göra idag, det är inte skapa värme som att folk dör i värmeböljor. Det har vi tillräckligt mycket av ändå. Det vi behöver göra nu är skapa awareness om att det faktiskt sker saker som är positiva.
Ja.
Men det är inte enough. Uh-huh. Det är inte så att vi bara, vad skönt, det sker saker, så behöver inte jag göra någonting. Så är det inte. Vi är deep shit, vi behöver åtgärda det här. Men det finns förändring, saker som sker, som vi bara behöver se till att göra snabbare.
Jag håller med dig, tror jag, i det mesta när det gäller just visionen. Att okej, det finns ett problem här och det är viktigt att köra försiktighetsprincipen. Så jag utgår ifrån att det här kommer ske av försiktighetsprincip. Och så säger jag, visionen är att, för Sverige i alla fall, om vi kollar på Sverige, att okej, vi har ett bra varumärke utomlands, vi har en tung tekniksektor, vi har tung industrisektor här, vi har ett långt arv av ingenjörskap i det här landet. Att göra Sverige till en testbädd för att ta fram nya lösningar för att fasa ut olja och kol. Skitbra. Jag är helt med på den biten. Men där jag hakar upp mig igen, det blir att
okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Dom oste du betala om du skaris namer. Du formanga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.